Vi har den 29 september och det är dags för frågestund. En frågestund enligt bestämmelserna i 38 paragrafens första moment i lagtingsordningen. Enligt den 39 paragrafen i arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst 2 minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst 2 gånger. De här anförandena får räcka högst en minut. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon eller han anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Och lagtingsledamoten Egeland inleder med en fråga till minister Hambrud.
Tack talman. Vi uppskattar alla Ålands småskalighet. Dock så kan den ju ofta bjuda på utmaningar. En sån utmaning är att det kan vara svårt att finna kvalificerade lärare inom vissa yrkesutbildningar som både är kompetenta yrkesmän och klarar av den administrativa börda som följer med läraryrket. Detta gör att praktiken blir mycket viktig inom dessa yrkesutbildningar. Landskapsregeringen har ju tagit bort ersättningen för företag som erbjuder praktikplats. Och det har lett till att det har blivit svårare att få LIA-platser till eleverna. Har landskapsregeringen några planer på att åtgärda det problemet som uppstått?
Minister Hambrud, varsågod.
Tack talman och tack ledamoten för den här frågan om LIA, alltså lärande i arbete. Som det ser ut idag så har Ålands gymnasium sagt upp samtliga LIA-avtal i början av förra hösten. Och man håller på att teckna nya avtal med både kommuner och företag. Orsaken till att Ålands gymnasium gick in för det här och säga upp nuvarande LIA-avtal med kommuner och företag var att de här avtalen såg så olika ut just för handledare och bedömararvoderna. Vissa fick arvoden ersättning, andra inte då det inte fanns avtal och vissa valde att helt enkelt inte begära handledararvoden. Det som Ålands gymnasium nu har gått in för att det ska finnas en likvärdig ersättning för LIA, handledaren, i samband med bedömningssamtalen. Det vill säga att i slutet på den här LIA-perioden och när den studerande gör yrkesprovet så betyder det att LIA-handledaren får en timersättning vid bedömningssamtal och när den studerande gör yrkesprovet på en arbetsplats så ska det utbetalas en dagersättning om den utförs på skolan. Jag tycker att det är liksom nödvändigt att ha en enhetlig linje kring LIA-ersättning så att det inte blir olika avtal utan det ska vara lika för alla. Och det är aldrig bra om det är att man får olika ersättningar beroende på vilka arbetsplatser det här är. Samtidigt så är ju lärandearbetet oerhört viktigt för yrkesstuderande. Det är ju ett sätt att komma ut och pröva i arbetslivet. Så de här LIA-handledarna är otroligt viktiga. Men så här ser bilden ut idag. Tack.
Ledamot Egeland, första tilläggsfråga.
Tack talman och tack för svaret, minister Hambrud. Jag förstår ju ambitionen såklart att ekonomin är ju såklart ansträngd och avtalen ska ju naturligtvis inte se olika ut. Men nu har man ju stött på ett problem här. Och problemet är ju att om du tar en praktikant som du ska lära ett sånt här yrke så kommer det ta en ganska stor del av din arbetsdag som du inte kan fakturera kund. För att den tiden måste du ta på att utbilda den här lärlingen. Och det gör ju att ju bättre man är på att utbilda den här lärlingen Vilket naturligtvis är ett väldigt roligt jobb. Jag tycker själv att det är mycket roligt. Men du förlorar pengar. Ju bättre du är på att utbilda den här lärlingen, ju mindre pengar kan du fakturera en kund. Och där borde ju då Ålands yrkesgymnasium skjuta till den delen.
Första tilläggssvar, vice lantråde Hambrud.
Tack talman. Ja, naturligtvis handlar det ju delvis om en kostnadsfråga. Ska man gå in och betala en hög ersättning för alla, eller så ska man göra lika för alla? Nu vill jag betona att det kommer ju att betalas ut en ersättning utifrån bedömningssamtalen. Sen är det ju jätteviktigt att dialogen mellan den som handleder och gymnasiet, därför att när de studerande går ut på en LIA så är det ju att de gör det för att klara av en examensdel. Och vad är det de ska kunna i den här examensdelen? Sen kan jag förstå naturligtvis att man gärna vill lära dem betydligt mer och kunnande, vilket alltid är positivt. Man behöver också se, alltså dessa företag och kommuner och som gör det här gör en otroligt stor insats för de studerande och också liksom vägleder de unga ut i yrkeslivet. Så det är viktigt.
Andra tilläggsfråga, ledamot Egeland.
Tack talman och tack för svaret, minister Hamrud. Då ställer jag mig frågan, var kostnaderna för den här LIA:n, var de så pass höga så att det motiverar det här steget som man har tagit nu? För jag tänker på att det var ju många som jag har förstått som inte ens tog ut den här ersättningen. Men det är ju som bekant alltid roligare att tacka nej till festen än att inte bli bjuden på det. Så att det väckte ju lite ont blod bland hantverkarna. Och sen skulle jag säga att man ser ju inte bara som att man ska göra så att den här eleven klarar sitt yrkesprov. Utan det primära är ju att man ska göra så att den här eleven faktiskt klarar av yrkeslivet den dagen som han är klar med utbildningen. Jag ser det som ett problem när det finns sådana branscher där det kan vara svårt att hitta kvalificerade lärare. Och så drar man också undan foten för att kunna få en praktikplats.
Andra tilläggssvar, vice lantråde Hambrud.
Jag vill än en gång betona hur viktigt det är att ta emot studerande som ska ut och pröva på yrkeslivet och komma ut och omsätta teoretisk kunskap i praktiken. Gällande kostnaderna i frågan så var det en kostnad, om jag nu minns rätt, ungefär på 75 000. Sen är det precis som ledamoten säger, det var inte alla som hade det här avtalet och tog ersättning. De uppgifterna som jag fick från Ålands gymnasium är att det skulle bli en dubblering av kostnader om man skulle gå in för att göra för alla. Och i de här tiderna när vi skär ner och kollar vad som är mest effektivt så gjordes den bedömningen av yrkesgymnasiet att man skulle dra in. Men jag vill också verkligen lyfta och säga ett stort tack till alla de arbetsgivare som tar emot LIA, för de gör ett viktigt arbete för de här studerande. Och här behöver också Ålands landskapsregering själva bli bättre på att ta emot LIA-arbetare, LIA-studerande.
Då går vi till nästa frågeställare som är ledamot Holmberg Jansson som ställer sin fråga till minister Gunell.
Talman, det finns ett förslag till ny turlista för Föglelinjen som ligger ute nu och riskerar att slå hårt mot både människor och företag. Centrala pendlarturer försvinner, söndagstrafiken glesas ut kraftigt och viktiga förbindelser västerut och österut blir svårare att använda. Samtidigt finns ingen ordentlig statistik över hur många fordon som faktiskt blir kvar på kajen varje vecka, trots att det redan idag är ett återkommande problem. Fögle är inte som andra skärgårdskommuner. Samhället är uppbyggt kring en tät färjetrafik som gör det möjligt att bo, arbeta, driva företag och delta i samhällslivet på fasta Åland. Att dra ner för trafiken utan ordentligt beslutsunderslag riskerar att slå sönder just det som fungerar. Hur har regeringen väckt in Föglös särskilda förutsättningar i det här förslaget? Och hur kan regeringen försvara ett beslut som riskerar att slå sönder en fungerande vardag och hämma utvecklingen i en av våra mest aktiva skärgårdskommuner utan att ha en helt fullständigt underlag?
Minister Gunell.
Tack för frågan. Det är sant, vi jobbar som på högtryck som bäst med turlistorna för 26. och även Fögle och har en pågående dialog kring förslagen. Utmaningen är ju att hitta lösningar där vi klarar vår budgetram som regeringen och lagtinget har satt. Och som också för kommande år har otroligt tuffa ramar. Så vi är tvungna att titta på både på Föglölinjen liksom alla andra linjer för att se var vi kan spara bränsle som är en inbesparing. Och vi har ju under inför 26 då dragit in en hel linje, nämligen tvärgående linjen. Så att vi försöker nog på bästa sätt och i dialog med skärgårdens trafiknämnder att hitta lösningar som går att förena de här sakerna. En god servicenivå, men innanför de ramar vi har att hålla oss till.
Första tilläggsfråga, ledamot Holmberg Jansson.
Tack, talman. Min fråga är väl egentligen, sparar verkligen landskapsreningen någonting på att dra ner turlistan då den redan är upphandlad för 2026? Man kan ställa den frågan, är det upphandlat enligt nuvarande turlista eller en bantad turlista? Fögle har som sagt 700 fritidsboenden som använder den här långt utöver sommarsäsongen. Det bidrar till lokalhandel, stärker skatteunderlag, lockar fler familjer att flytta in. Men nu när turerna tas bort och färjorna som redan idag är fullbokade på speciellt söndagar riskerar resan att försvåras och helgbesöken minska då turerna plockas bort just på söndagarna. Även färjeförbindelser österut till Finland blir svårare att använda med nuvarande förslag. Så hur tänker regeringen säkerställa att turlistan inte aktivt försvårar helårsboende, inflyttning och företagande utan istället stöder den här positiva utvecklingen på Fögle? Men hur sparar man verkligen någonting?
Första tilläggssvar, minister Gunnell.
Tack, fru talman. Det är det sättet vi är tvungna att arbeta på. Som frågeställaren noterar så är det ju så att vi har en upphandlad trafik och innan ramen för den så kan vi göra förändringar och söker också ha bett aktivt entreprenörerna att komma med förslag på hur vi kan köra mera bränsle ekonomiskt. Så egentligen de två stora huvudspåren för hur vi ska klara ramen för 26. Dels är det ena att vi har då tagit bort tvärgående linjen, vilket för brukarna av den linjen är ett stort bortfall och svårt att acceptera. Det är nu så, både för Fögle men också för alla andra skärgårdskommuner, så är varje tur är viktig. Varje tur är viktig och det vet vi. Så därför är det också så otroligt svårt det här arbetet. Men jag tycker inte att ledamoten Holmberg Jansson ska dra för klara slutsatser än.
Andra tilläggsfråga, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, nej, det som jag ställer egentligen frågan är att den här inbesparningen som man ändå funderar på att göra, sker den, jag menar, har man en upphandling så har man en upphandling och om man nu ska börja på ändra på turlistan för att spara pengar så funderar jag på att är det enligt nuvarande turlista eller en bantad turlista? Hur kan man göra besparingar om den är upphandlad redan sen tidigare? Och en sak som jag också vill passa på att lyfta det är att vi har en folkhälsostrategi. Och alla barn ska ha lika möjligheter. Det har vi haft mycket diskussioner om här. Och Fögle är unikt bland skärgårdskommunerna, för våra eller barnen som bor där kan faktiskt delta i idrott och kultur- och fritidsaktiviteter på fasta Åland. Men det bygger på en fungerande färgtrafik. Och nu ser man att de turer som man planerar att dra in kommer att göra det här omöjligt.
Andra tilläggssvar, minister Gunnell.
De turer som Holmberg Jansson nämner och som vi har tittat på om det skulle gå att minska kring, så förstår vi också att det är viktiga. Frågan är bara vilka är minst viktiga. Och där har vi som sagt en pågående dialog med Föglös trafiknämnd om vilka turer som ska göra minst skada. Men vi har inte så många andra möjligheter att spara medel än att titta just på bränsleekonomin. Så att med mer pengar så kan vi köra hur mycket som helst. Så om man önskar det så måste man också ta i så fall initiativ här i lagtinget att lägga mer medel och föreslå mer medel till skärgårdstrafiken.
Nästa frågeställare är ledamot Röblom som också ställer sin fråga till minister Gunell. Varsågod.
Tack, fru talman. Finlands regering kommer nu snart här att sjösätta en ny skrotningspremie. Det vill säga ett stöd som man kan få som privatperson om man då skrotar sin bil och köper en ny enligt vissa kriterier. Bilen ska vara 10 år gammal som yngst och man kan få 2000 euro för nya bilar med max 140 gram koldioxid per kilometer eller 2500 euro för helt utsläppsfria bilar. Det här är någonting som landskapsregeringen skickar ett utlåtande om i somras där man säger att det är okej att den här skrotningspremien också gäller här på Åland. Det som landskapsregeringen valde att inte göra, det var att ifrågasätta varför man nu ska tillåta så här mycket utsläpp från bilarna. Och min fråga är, varför valde landskapsregeringen att inte påtala att det borde gå till nollutsläpp?
Minister Gunell, varsågod.
Tack för frågan. Jag har lite svårt att dra mig till minnes det här ärendet. Kanske mitt namn finns under något beslut. Det skulle vara bra om jag hade fått det lite på förhand så skulle jag kunna bekanta mig med ärendet lite närmare och gett ledamoten ett mer kvalificerat svar. Jag har väldigt svårt att minnas vad det riktigt handlar om.
Första tilläggsfråga, ledamot Röblom.
Jo, tack talman. Det här kom till min kännedom egentligen här för några dagar sedan när jag bekantade mig med regeringens proposition och det stämmer att det inte är klimatminister Camilla Gunell som har skrivit under det här utlåtandet utan det är minister Mats Perrema. Men min fråga egentligen då så är ju just sådana här åtgärder som också är en del av en, vad jag bedömer i alla fall, en åländsk klimatpolitik. Att det här förslaget, riksregeringens förslag, har fått väldigt mycket kritik just för att man har den här gränsen på 140 gram koldioxid per kilometer jämfört med tidigare skrotningspremier som har haft 120 gram koldioxid per kilometer som gräns. Och min fråga är ju egentligen det att är inte här också det som ska vara en del i en åländsk klimatpolitik att vi tar våra chanser att påtala sånt här?
Minister Gunell, första tilläggsvar.
Tack. Det hade kanske varit bra om ledamoten hade ställt sin fråga till den som hade skrivit under pappret så kanske den skulle kunna ge en mer uttömmande svar. Naturligtvis så tycker jag på det stora hela att det är bra om Åland kan påverka riket i en positiv riktning när det gäller de här frågorna. Sen vad det har för effekt, det är ju svårt att bedöma. Men jag tycker åtminstone där jag tar mig fram och får min röst hörd så brukar jag alltid påtala vikten av ett seriöst och bra klimatarbete från rikets sida.
Andra tilläggsfråga, ledamot Röblom.
Jo, tack talman, men jag har ju tidigare påtalat här i salen vikten av att ha en medveten, sammanhållen, genomträngande klimatpolitik. Och då har minister Gunell sagt att det har vi, ministrarna är medvetna om vad målen är, att hon som klimatminister känner sig trygg i att också när andra ministrar fattar beslut så är det i rätt riktning. Och då tycker jag då är ju det här ett väldigt bra exempel på när ett utlåtande som är skickat från landskapsregeringen i landskapsregeringens namn inte påtalar eller problematiserar att 10 år gamla bilar ska skrotas och bytas ut till nya bilar med höga utsläpp. Det kan ses som en liten sak i sammanhanget, men vi skriver ju utlåtanden från landskapsregeringen om alla tänkbara saker och förväntar oss en viss respons. Så hur ser ministern på sitt klimatministeruppdrag i skuggan av detta?
Avslutande tilläggssvar, minister Gunell.
Ja, det är klart att man skulle önska att man kunde ha kontroll över precis allt som pågår i en stor förvaltning, men det kan man inte. Och det tror jag att ledamoten Röblom också vet att det är väldigt svårt. Jag tycker vi har en bra diskussion och en bra politik när det gäller klimatarbetet. Det är inte enkelt. Vi gör så gott vi kan. Jag vet också att de här behörighetsfrågorna brukar till stor del prägla de här utlåtandena vi ger om staten frågar om en åtgärd. Så brukar våra tjänstemän i huvudsak titta på behörighet. Vad är rikets behörighet? Där bestämmer de. Det här är åländsk behörighet. Där bestämmer vi. Det är inte alla gånger man kanske tar sig utrymmet att tycka till om andra, om statens politik som det här då egentligen handlar om.
Vi går vidare till nästa fråga och frågeställare som är ledamot Törnros som ställer sin fråga till minister Gunell. Varsågod.
Tack talman. Ja, man kan ju fundera kring varför det är så många som ställer frågor kring skärgårdstrafiken här i Ålands lagting. Med tanke på att det ändå inte bor så många invånare i skärgården. Men till saken hör att Ålands skärgård och brukarna av skärgårdstrafiken är betydligt större antal än de som är fast bosatta där. Och därför ställer jag också min fråga till infrastrukturministern. Jag kom in med färjan igår kväll, 18.35 turen från Brändö till Hummelvik. Vi har två turer den dagen. De två turerna ska i framtiden då serva alltså både alla Brändöbor och Kumlingebor. Och det finns stora betänkligheter kring framtiden. Det finns stor oro kring det som infrastrukturministern har sagt kring turlistan och framtiden. Kan infrastrukturministern lugna skärgårdsborna?
Svar ges av minister Gunell.
Ja, på vilken punkt önskar ledamoten att jag ska lugna skärgårdsborna? Jag tror att vi måste med öppna ögon se vad vi har. Och inte sticka huvudet i sanden och tala om sånt som inte är verklighet. Det som ju är verklighet så är att vi bara för ett år sedan lämnade ett kontrakt och hade en stor kollaps inom hela skärgårdstrafiken som var också ett resultat av tidigare driven politik. Det fanns oro redan då, stor oro. Så att det vi försöker göra nu är som regeringsprogrammet säger framtidssäkra trafiken. Och jag tror att det är viktigt att vi möter förslagen på förändringar med någon slags öppenhet och tillförsikt om att det kan bli bättre. För att gör man ingenting utan vi har vad vi har med våra gamla fartyg och vi inte kommer någonstans, då vet vi med säkerhet att det inte kommer att bli bättre. Och det ska man vara orolig för framför allt.
Första tilläggsfråga, ledamot Törnros.
Talman, ministern återkommer gärna till sommaren och det svåra problem som var där i skärgårdstrafiken. Jag tror att vi alla här är uppriktigt ledsna var och en på sitt vis över hur det utföll. Men vi ska väl ändå sikta mot framtiden. Och finns det någon framtid för skärgårdsborna? Kan ministern garantera en förnuftig trafik i framtiden? Kan ministern, om jag går till mig själv, kan ministern garantera att jag kan resa från min hemmaö till mitt arbete här i stan? Det är väldigt, väldigt, väldigt många som är oroliga för hur turlistorna kommer att se ut i framtiden. Och det finns här en möjlighet för ministern att garantera att den grundläggande trafiken kommer att finnas kvar även i framtiden.
Minister Gunell, första tilläggssvar.
Jag kan garantera att ledamoten Törnros kommer att kunna åka till sin hemmaö med skärgårdstrafiken många år framåt. Om man öppnar ögonen så ser man också att landskapsregeringen satsar många miljoner. Vi får till och med kritik för att vi satsar för mycket pengar i investeringar i skärgården. Vi bygger systematiskt om färglägena så att de ska bli standardiserade och passa för all färgtrafik. Vi har ett omfattande arbete i tankesmedjan för att hitta en ny trafikmodell som har till syfte att garantera en långsiktigt god färgtrafik. Landskapet har bildat ett bolag som ska kunna bygga om färjor och bjuda på vår upphandling när den kommer ut under 26. Vi gör allt vi som står i vår makt för att garantera en trygg och stabil och framtidssäker.
Andra tilläggsfråga, ledamot Törnros.
Talman, vi ska inte fastna i historien, men jag vill ändå erinra om att det var dåvarande minister Christian Wikström som la grunden för hela renoveringen av samtliga färgfästen inom Ålands skärgård. Och jag vill också säga att det finns en stor oro hos skärgårdsborna. Speciellt efter att tvärgående linjen läggs ner här på norra linjen, att hur kommer det att se ut med tanke på att både speciellt Brändö är en väldigt stor skärgårdskommun och även Kumlinge. Hur långt på förhand behöver du veta att du ska resa? Det är ganska intressant att när vi lyfter skärgårdstrafiken här i Ålands lagting, då är det alltid ett bekymmer. Men det är väldigt sällan man behöver diskutera hur mycket asfalt på fasta Åland som man ska lägga ner. Och det tycker jag är en tråkig utveckling.
Avslutande tilläggssvar, minister Gunell.
Ja, men när det gäller asfalt så har vi i 10 års tid haft ett belopp på 2 miljoner som vi har investerat i asfalt. Det betyder att antalet kilometer har krympt och krympt. Så att det är nog ett dåligt exempel att säga hur mycket asfalt. För det är nu verkligen mycket lite, allt för lite som vi har möjlighet att asfaltera. Bro- och hamnprogrammet har varit aktuellt i många, många mandatperioder. Och nu håller vi på att komma över pucken så vi kanske kan lämna den mest akuta delen av investeringsprogrammet och gå ner i en lite lugnare fas. Och det tycker jag är bra. Men det har varit ett enormt investeringsunderskott som vi har nu försökt reda upp efter bästa förmåga. Men vi bygger ju inte hamnar för att inte ska gå dit båtar. Naturligtvis bygger vi hamnar för att de ska trafikeras i framtiden på ett säkert sätt.
Och nästa fråga ställs av ledamot Juslin. Och frågan ställs också till minister Gunell. Varsågoda.
Tack, fru talman. Det blir lite favorit i repris här nu. Minister Gunell, landskapsregeringen avser kanske redan nästa vecka fatta beslut om turlistorna för skärgårdstrafiken för instundande år. Man kan med fog förmoda att dessa turlistor, som åtminstone på Föglölinjen avviker stort från nu gällande upplägg, kommer att vara riktgivande för återstoden av mandatperioden. Föglölinjen trafikeras av långt över 100 000 fordon årligen med ett stort antal efterlämnade vikaj. Skarven är den avgjort mest frekventerade av alla frigående färjor i vår skärgård. I ljuset av den kommande tillväxtstrategin undrar jag hur landskapsregeringen ser på tillväxtmöjligheterna då flödet kommer att försämras avsevärt med det nya upplägget. Är det klokt att ändra på ett koncept som utvecklats över årtionden för att passa näringslivets fritidsboendes, pendlares skolelevers och befolkningens behov i övrigt?
Svar ges av minister Gunell.
Jag tror att både jag och med säkerhet de tjänstemän som sitter och brottas med de här turlistorna och försöka få turerna och turtätheten, servicenivån att stå i paritet med de tilldelade medlen, mer än gärna skulle slippa den här diskussionen. Vi skulle gärna köra precis business as usual som alla är nöjda med, och sen vet vi att det kommer önskemål om ännu mera och ännu tätare turer. Så att med mer medel så kan absolut vi ha en högre servicenivå, men då behöver det komma förslag här från lagtinget om att höja dem. För att inom de här ramarna så går det bara åt ett håll. Och det är försämring om man inte gör en omstrukturering av hela trafikkonceptet där vi kan bibehålla en god servicenivå och ändå serva skärgården på ett sätt att vi klarar våra ekonomiska ramar.
Första tilläggsfråga, ledamot Juslin.
Tack, talman. Tack för svaret, minister Gunell. Ministern har också möjligheter att återkomma till lagtingen med en ändringsbudget förstås gällande skärgårdstrafiken med finansministerns goda minne. Skarven kör ju redan nu med reducerad hastighet, så det betyder ju att man kommer att spara marginellt mera med den nya tidtabellen. Den tidtabell vi har för tillfället är framtagen genom årtionden och den är anpassad för de behov som vi har. Så mitt förslag skulle vara att behålla den nu gällande tidtabellen. Trots allt, den är ju också justerad med tanke på hastigheterna. Den föreslagna tidtabellen kommer att försämra för exempelvis pendlares men också skolelevers möjligheter att delta i fritidsaktiviteter i stan. Har ni tänkt göra en barnkonsekvensanalys av följderna av den här tidtabellen?
Första tilläggssvar, minister Gunell.
Jag tror att det är svårt att göra fram till den 10 oktober när vi måste fatta beslut. Och vi måste fatta beslut då för att kunna öppna bokningen runt den 10 november. Och det tycker vi är skäligt att man från början av november kan börja boka 26ans turlistor. Så att det har vi svårt att hinna med. Men som sagt, ingenting är ännu beslutat utan vi är i intensiv dialog med kommunernas trafiknämnder och diskuterar fortfarande olika alternativ.
Andra tilläggsfråga, ledamot Juslin.
Tack, minister Gunell. Jag föreslår nog ändå att man skulle tillämpa 2026 den tidtabell som vi har idag. Den påminner ju mycket om den som ni har lagt fram, men som är en avsevärd försämring trots allt. Jag antar att utgifterna ligger ungefär på samma nivå. Jag tänker också att det är lite besvärligt om vi snart igen ska ändra på tidtabellen, eftersom det här, om det här projekt Östra Fögle kommer till, alltså hamnen i Hasselsboda byggs, liksom också vägen, då hamnar vi också att anpassa tidtabellen. Det är aldrig bra att göra stora justeringar under en sån här kort tidsperiod. Så mitt förslag är nog att fundera på saken. Det är nog kanske så att den nu gällande tidtabellen trots allt är den bästa.
Andra tilläggssvar, minister Gunell.
Det är så. Alltså många av de här tidtabellerna har ju på något sätt organiskt vuxit fram för att det finns ett behov och att turtiderna är lämpade för olika pendlare och olika behov. Så det är otroligt svårt att ändra på turer för det ruckar om i hela strukturen. Så absolut lugnaste läget skulle vara om vi inte behövde ändra på någonting utan business as usual. Men då ska nog kanske inte lagtinget heller ha så mycket synpunkter på siffrorna i budgeten och att de är för höga när det gäller skärgårdstrafik. Vi kan som sagt köra, men det är ju så att ingen kommun tycker att de har onödiga turer. I likhet med ledamoten Juslin så får vi höra det från alla. Ta inte bort någonting. Allt är livsavgörande för alla. Så ska man göra den här spartalkon så kanske alla måste bidra med någonting. Också Fögle, tyvärr.
Nästa frågeställare är ledamot Kahnborg som ställer sin fråga till minister Hambrud, vice lantrådet. Och på grund av att vi också har en tidtabell att hålla så tillåter vi nu då en tilläggsfråga och för alla som är vidare på listan sen. Varsågoda.
Fru talman, vice lantråd Hambrud. Under sen sommaren så läste jag en artikel där rektorn för Medis intervjuades inför att ansökningarna har påbörjats inför höstens kursprogram. I den här intervjun så framgick det till min förvåning att Medis under kommande vår genom ett Erasmus-projekt avser att ordna kurser med resor och nämner som exempel Estland, Irland, Spanien och Italien. I lagen om medborgarinstitutet så stipuleras att dess uppgift är att erbjuda möjlighet till en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Därmed så kan jag inte tro att det var lagstiftarens tanke, även genom ett Erasmus-projekt, att erbjuda resor. Min fråga är således, hur ser dialogen ut mellan Medis och landskapsregeringen med anledning av gällande lag och den planerade verksamheten?
Och svar ges av vice lantrådet Hambrud.
Tack talman och tack ledamoten för att du uppmärksammar den här frågan. Det är någonting som har gått mig totalt förbi med Erasmus-projekt och resor utanför Åland. Så tyvärr kan jag inte ge dig det tydligare svar kring det här, utan det här måste jag helt enkelt undersöka.
Och tilläggsfråga då, ledamot Kahnborg.
Tack. Då konstaterar jag att vi kan också betona i sammanhanget att Medis har en jättefin verksamhet. Man erbjuder allmänbildning inom språk, inom IT, man har kulturverksamhet och det är jätteviktigt. Men det jag välkomnar det att vice lantrådet säger att hon ska titta på saken, för jag ser en diskrepans mellan då rådande lagstiftnings första paragraf kontra den verksamhet man kommer att ha.
Och tilläggssvar, vice lantrådet Hambrud.
Tack talman, och jag håller helt med ledamoten att Medis har en väldigt viktig verksamhet. Och jag tackar ledamoten, uppmärksammar mig på den här frågan. Jag måste helt enkelt undersöka saken eftersom jag inte känner till det sedan tidigare. Tack.
Då går vi till nästa frågeställare som är ledamot Valve som vill ställa sin fråga till minister Tsekkai. Varsågod.
Tack talman, här kommer en inblick i en 81-årings vardag. En 81-årig ålänning tog kontakten 22 augusti med OHS för att få sin årliga kontroll. Tider gav sig på fredagar. Personen uppmanades återkomma på måndag. 81-åringen återkom på måndag, fick beskedet vi hör av oss på onsdag. OHS ringde onsdag den 27 och meddelade att inga tider fanns. Samma sak upprepades följande vecka, måndag den 1/9. OHS återkom onsdag den 3/9, hade inte tid då heller. Men fick veta att hälsocentralen hittat en 5 år gammal labbremiss. 81-åringen gick fogligt till labben. På onsdag fick han uppgift om att läkare från Godby skulle ringa den 25. Fortfarande ingen tid för årlig kontroll. Slutlig status är att 81-åringen fick tala med en läkare som konstaterade att 81-åringen måste boka läkartid. Så min fråga är, ser landskapsregeringen förbättringspotential i OHS tidsbeställningssystem?
Svar ges av minister Tsekkai.
Tack talman, och stort tack till ledamot Valve för att du förväg aviserade den här frågan. Det gav mig en möjlighet faktiskt att göra lite research. Och förra veckan så var jag ute i Eckerö och träffade just pensionärsföreningen. Jag ville höra lite om deras erfarenheter av vården och vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och just den här situationen som ledamoten beskriver dök inte upp som ett av de bekymmer som vi talar om där. Åland har också i ett nordiskt perspektiv väldigt god tillgång till just primärvård. Vi har omkring 200 000 vårdbesök om åren. Hälften är till primärvården och nöjdheten enligt de mätningar som vi har ligger fortsättningsvis högt. Ser man till patient- och klientombudsmannens årsrapport för 2024 så var det 22 ärenden som gällde primärvården och inget av dem handlade om svårigheter att få tid. Det talar därför kanske snarare om att det här handlar om en sällsynt händelse eller ett isolerat fall och inte nödvändigtvis ett systemfel. Sen har vi nyligen också klubbat en ny vårdgaranti och det betyder ju att alla måste få en medicinsk bedömning och kunna göra ett besök inom skälig tid och senast inom 3 månader. Samtidigt så konstaterar vi under arbetet med vårdstrategin att primärvården är ett av våra viktigaste utvecklingsområden. Vi vet att det är där som behovet kommer att öka. Och successivt så kommer ju också OHS behöva anpassa resurserna för att möta just det här trycket. I sammanhanget är det viktigt också, tänker jag, att nämna här att det pågår, det inleds en pilot här för personer över 65 år som kan gå till cityläkarna till samma pris som i det offentliga. Det här kommer ju sannolikt att minska lite på trycket, men det ska inte ersätta OHS.
Då ges den enda tilläggsfrågan till ledamot Valve.
Talman, som jag sa, detta är en subjektivt upplevd händelsekedja, men varje människas upplevelse räknas i vården, och jag ser positivt på ministerns svar. Tolkar det som att landskapsregeringen ser en viss förbättringspotential i OHS tidsbeställningssystem. Och jag kan konstatera att går det att göra enklare än så som jag just beskrev, för så borde det rimligtvis kunna spara både medborgarnas och myndigheternas resurser. Och vi har ju alla möjligheter till att utveckla det. Vi vill ju inte att varken vården eller att våra äldre ålänningar ska ägna en betydande del av sina liv åt hälsocentralens tidsbeställningssystem. Tack.
Och tilläggssvar, minister Tsekkai.
Tack talman. Min livsfilosofi är den att allt går alltid att göra bättre. vi ser ett uttryckligt behov att utveckla primärvården, för det är där som trycket kommer att öka. Nyligen har OHS lanserat ett nytt tidsbokningssystem med anledning av att VIS implementeras, och det här är ju absolut något som vi behöver säkerligen att arbeta med lite mer. Sen kommer jag att följa personligen och se hur arbetet går med det här tidsbokningssystemet. Men just att primärvården och tillgången till primärvård kommer att behöva arbetas med, det står nog klart även i det arbete som vi gör med vårdstrategin.
Och vi går vidare till nästa frågeställare, som är ledamot Anders Holmberg, som vill ställa sin fråga till minister Zetterman. Varsågod.
Fru talman, arbetslösheten på Åland uppges nu vara 5,1% av ungdomsarbetslösheten. Ligger på rekordnivåer. Samtidigt så skriver Åsö då i sin rapport att det just nu finns problem med att ta fram korrekta underlag. IT-systemen har förnyats vid ANM, Arbets- och näringsministeriet, 1 januari. Dessutom har ansvaret för arbetslöshetsstatistiken flyttats till Näringstrafik, Miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter, UF-centre, den 1 mars. Detta väcker frågor om hur tillförlitliga arbetslöshetssiffrorna är egentligen, och även om hur landskapsregeringen avser att säkerställa att vi får rättvisande bild av arbetslösheten på Åland. Så min fråga är, hur bedömer ministern tillförlitligheten i de här arbetslöshetssiffrorna som Åsub nu publicerar, när Åsub själva uttryckligen säger att underlaget inte är helt jämförbart med tidigare statistik? Tack.
Och svar ges av minister Zetterman.
Talman, nu på slutet sa ledamoten Holmberg det som Åsub går ut med, alltså att det inte är helt jämförbart. I inledningen av sin fråga så uttryckte ledamoten Holmberg det som att det var någonting som inte var korrekt, och därvidlag är det är två helt olika saker. Tillförlitligheten är densamma, exakt densamma, alltså det vill säga slumpmässigheten har inte ökat, utan den är fortfarande korrekt informationen. Det som har hänt då är att datainsamlingen nu är på ett lite annorlunda sätt än vad den var tidigare, så att informationen inte är helt jämförbar med den tidigare. Alltså det betyder inte att det är fel i de uppgifter som har varit nu. Det betyder inte att de skulle sakna tillförlitlighet. Reliabiliteten är precis lika hög som tidigare. Den är bara mätt på ett lite annorlunda sätt och därmed inte fullt jämförbar till alla delar. Vi ska också komma ihåg att nu har vi med Ålands statistik- och utredningsbyrå att göra, så att när statistikbyrån uttrycker sig som att det inte är helt jämförbart, så är det ju för att man vill vara extremt tydlig med vad siffrorna innehåller. Alltså det betyder ju fortfarande att de är jämförbara. Så vi har ju heller inte ett stort avbräck i statistikrapporteringen, utan serierna löper på, men med vissa detaljer som har blivit annorlunda, just med anledning av det då att man har förändrat statistikinhämtningen och också ansvariga myndigheter på rikssidan.
Och då ges en tilläggsfråga till ledamot Holmberg. Varsågod.
Tack för det svaret, minister Zetterman. Just det här med den här informationen så att säga, så den är ju väldigt viktig att den stämmer, och även om nu tillförlitligheten kanske inte är exakt så som den kanske borde vara då, för att jag har ju upplevt att Åsub har problem att sammanställa de här siffrorna, och de säger ju själva det i sin rapport där att den inte kanske är tillförlitlig, eller inte tillförlitlig, men man kan uppfatta det så. Så jag hoppas ju här att landskapsstyret tillsammans med Åsub har en plan för att säkerställa kvaliteten i den här arbetslöshetsstatistiken, för den är ju väldigt viktig. Och avslutningsvis så har landskapsregeringen övervägt på slutet här möjligheten att utveckla mera självständiga lösningar för den här statistiken, eftersom man nu har fått problem 1 januari och 1 mars.
Och tilläggssvar ges av minister Zetterman.
Talman, jag vill igen understryka att jag inte delar samma bild som ledamoten Holmberg för fram. Alltså, min uppfattning är att uppgifterna är fullkomligt tillförlitliga. Det är inte fel i korrektheten i det material som ges. De mäts på ett annat sätt. varför det inte till alla delar är helt jämförbart. Det är en väldigt stor skillnad mellan att inte vara helt jämförbart och att vara inkorrekt information. Tillförlitlighet är ju också liksom ett statistiskt begrepp i den statistiska akademin och har en specifik betydelse, men det kanske vi kan lämna därhen. Men det har ju just att göra med att mätningarna ska ge samma resultat, att det inte ska vara slumpmässigt. Reliability på engelska, som ju säger mycket vad det handlar om. Och de här siffrorna som ÅSUB presenterar upprätthåller den här tillförlitligheten. Nu har man ett litet avbräck i hur det mäts, och det är en stor skillnad däremellan.
Vi går vidare till nästa frågeställare, som är ledamot Wikström, som vill ställa sin fråga till minister Perema. Varsågoda.
Tack, fru talman. Egentliga Finlands förbund har beställt en utredning för studie om en fast förbindelse mellan Åbo och Stockholm. Finlands näringsliv stöder den här utredningen eller förstudie. Destia är det företaget som har fått i uppdrag att ta fram det här förstudien för projektet med en fast förbindelse mellan Finland och Sverige över Åland. Det är ett seriöst bolag som har verksamhet i 50 länder. Och det är alltså ett seriöst bolag och en seriös studie, som jag ser det i alla fall. Det här projektet framskrider, även om man kan tänka att det är fria fantasier, och skulle påverka Åland oerhört mycket om det blev verklighet. Så min fråga är följande. Har landskapsregeringen inlett en kontakt med Finlands näringsliv eller egentliga Finlands förbund i syfte att kunna påverka den här processen i ett tidigt skede?
Och svaret ges av minister Perema. Varsågod.
Ja, fru talman. Svaret på den frågan är ja. Vi har redan för ett bra tag sedan haft ett möte med Finlands näringsliv, landskapsregeringen, då, där vi då fick ta del av deras planer. I det skede var det ju, man föreslår ju för deras del tre olika möjligheter till fasta förbindelser från Finland. Vidare antingen till Baltikum eller så via Kvarkenområdet eller så via Åland. Så vi fick en möjlighet att diskutera med dem och har så gjort. Det är också på gång att, eller det är planerat, det torde finnas ett datum för det redan när vi ska ha samma informationsutbyte med egentliga Finlands förbund om samma sak. Alltså det här är ju givetvis visionärt, väldigt visionärt, men enligt min bedömning och vår bedömning så är det så stor och betydelse den här frågan att det är rätt och riktigt att vi följer med vad som kommer skall och vad som eventuellt kommer att hända. För det värsta tänkbara alternativet sett ur Ålands placering och sett ur vår sjöfarts möjligheter att bedriva verksamhet skulle vara det att det byggs en fast förbindelse för den finländska exporten eller importen någon annanstans.
Och ledamot Wikström får en tilläggsfråga. Varsågod.
Tack, fru talman. Det glädjer mig att landskapsregeringen har inlett en kontakt i det här ärendet. Och nu, det är ju nästa steg som tas nu, kan man säga, i samband med att man beställer en utredning där man börjar då klargöra tydligare de här olika alternativen. För även om det kan låta som ett fantasiprojekt i mångas ögon, så ska vi komma ihåg det att det pågår väldigt stora infrastrukturprojekt i Europa, framförallt Italien och Tyskland, och vi lever i oroliga tider. I händelse av krig så är Finland mycket sårbart ur ett försörjningsperspektiv eller försörjningsberedskapsperspektiv. Och det som tidigare har varit otänkbart kan bli aktuellt snabbare än vi kan tro. Så det är väldigt bra att landskapsregeringen är med i det här, och egentligen skulle jag vilja diskutera den här frågan ytterligare, men det har vi inte tid med. För vi behöver vara med i de här stora projekterna, särskilt när de kan påverka Åland. Så jag är glad, jag är nöjd med svaret, och vi får säkert anledning att återkomma. Tack.
Och ett tilläggssvar ges av minister Perema.
Ja, fru talman. När jag har sagt så här mycket om det här eventuella projektet, så vill jag ändå säga det åt ålänningarna att ett så här stort projekt kommer inte att byggas bara utifrån ålänningarnas behov, utan det är precis som här antyddes i frågan, så är det ju andra intressen, alltså Finlands exportbehov och säkerhetsfrågor, som kommer att avgöra om det byggs ett sådant projekt. och var det i så fall byggs. Så att jag ser inte framför mig att vi skulle hamna i den situationen att det skulle ställas krav på Åland att ålänningar ska betala för en sån här förbindelse. För 30 000 invånare kan inte betala för en sån här massiv mångmiljard eller satsning på flera tiotals miljarder till och med. Så att, men som här nämndes, vi ska följa med det noggrant och det ska bli intressant att se om det här projektet tar luft och får luft under vingarna.
Och då har vi kommit till den sista frågeställaren som är ledamot Nordberg som ställer sin fråga till minister Perema. Varsågoda.
Tack så mycket, fru talman. Min fråga tangerar egentligen näringsminister Jesper Josefsson, men i och med att han inte är närvarande så är då minister Perema ställföreträdare. Och det var ju så att det här är en uppföljning på min förra fråga som också var till Jesper, men som också ledamoten Perema svarade på, så det passar ju bra att vi fortsätter. Och frågan handlar om hur står det till med läget angående handeln med utsläppsrätter. Det är ju någonting som Åland och Finland har försökt bryta arm och komma till en slutsats under en längre tid. Och jag tänkte att vi skulle få en uppföljning i det ärendet.
Och svar på frågan ges av minister Perema.
Ja, fru talman, jag fick ersätta min kollega Jesper Josefsson, näringsministern, under hans pappaledighet i den här frågan, och numera så axlar han ansvaret för den här frågan själv. Givetvis med biträde av resten av landskapsregeringen och mig själv, eftersom det är frågan om så mycket pengar, så den är högintressant den här frågan. Jag vet så mycket, ledamoten Nordberg sa det här inför för frågestunden att jag skulle få den här frågan. Jag har inte hunnit prata med kollegan efter det. Den färskaste information jag har är det att förvaltningen febrilt försöker få till stånd ett samråd i den här frågan så vi skulle komma till ett avgörande. Det är en viktig fråga. Vi har lagstiftning i lagtinget och så vidare, och EU ligger på oss för att vi ska få lagstiftningen på plats. Min bedömning är så här att det nog säkert blir ett samråd. Men man får ändå konstatera att entusiasmen inför samrådet då det var större från vår sida än vad det är från motparten, det vill säga Finlands regeringssida. Så det är inget lätt arbete att komma till mål med den här frågan. Det är frågan om mycket pengar och bristen på just pengar. Så här står på bägge håll och kanske ännu större på den sidan.
Och tilläggsfråga till ledamot Nordberg.
Talman, kan man uppfatta det så att uppförsbacken möjligtvis har blivit lite större och brantare sen vi sist hade frågan på bordet? För vi har ju också vetat det att i samband med att Finlands ekonomiutskott hade den här frågan om vindkraft och på ytterhavsområden, så hade man ju en viss spekulation där om vinstfördelningar och annat. Så att tyvärr så får jag lite den känslan att uppförsbacken har blivit lite brantare, men är det någonting som ministern kan uttala sig om, förhoppningarna att vi kommer vidare i frågan?
Minister Perema får ett tilläggssvar.
Ja, fru talman, eftersom det rör sig om pengar så får man ju bara dessvärre konstatera att den förväntning om ökad tillväxt i landet Finland som skulle då råda bot på underskottsproblemen, så den tycks ju aldrig komma. Så att läser man rikstidningar så ser man ju att problemen tycks bli värre och värre, så att säga. Så därför kan man med fogen då anta att det blir allt svårare att komma överens om pengar som skulle föras över från statsbudgeten till Ålandsbudget. Men jag tror att den avgörande frågan ändå blir det till slut, att på rikssidan är man inte lika övertygad om att pengar genererade till exempel till utsläppsrättshandeln från sjöfarten per automatik ska kanaliseras tillbaka till samma näringsområde, vilket vi är väldigt övertygade om.
Tack för det. Frågestunden är därmed avslutad, och nästa plenum håller vi då idag klockan 14:05.